Först vill jag tacka så mycket för senast. Jag var här i maj strax innan vi skulle åka på en kampanj i Bangladesh som vi kallade för generationer. Nej. Jo, generationer i mission eller något sånt där. Man kan vända över i på det där. Det var ju jag, det var min son Rickard och hans son Simon. Rickard kallade det för 3G. Och jag vädjade också om stöd hos er och vi fick det, mycket tacksamma. Vi kom dit ner och det var inte det bästa väder på den tiden i varken Bangladesh eller i Indien nära. Det var mycket skyfall och sånt. När vi landade i Dhaka så var det åskväder och skyfall så det dånade. Vi var ett dygn i Dhaka först och så på kvällen var vi uppe på det, vår kontaktperson där, han som leder den evangeliska kyrkan i Bangladesh. Han har sin trädgård på taket i stan. Där har han mängder av blommor av olika slag. Där satt vi och då bad vi till Gud att han skulle ändra det här så att vi kunde få fint väder dit vi skulle. Och så åkte vi 40 mil, det tog 10 timmar på en puckelpist som skakade om oss mycket. Så kom vi då till Tail Hari i nordvästra Bangladesh, inte så långt från indiska gränsen. Och vi fick det finaste väder man kan ha, varken för varmt eller solsken och stilla, vackra solnedgångar varje kväll vi samlades ute på de här mötena. På förmiddagen hade vi seminarier för ett 30-40-tal volontärer och några pastorer. Det var väldigt unga människor, tonåringar, och som då var med i mötena och betjänade människor med förbön. Och även så tog upp namn och adress på alla som ville ha uppföljning och veta mer om Jesus. Och sedan på kvällarna hade vi möten, för de bussades dit, om man nu får säga så, med lastbilsflak och traktorvagnar från olika byar. Och så kom det då en 800 000, någon gång 1300 människor till mötena. Och 2111 sådana uppföljningskort har de kvar att jobba med det här gänget nu, för att det ska bli församlingar ute i byarna. Och det var ni med på. Tack ska ni ha. Den här helgen så är det ju mycket fokus på kyrkogården. Och många går till kyrkogården och tänder ljus och minns de som har lämnat det här jordelivet. Då tycker jag att då ska Guds församling tala om himlen. För vi har ju något enastående framtidshopp. Så jag läser gärna de varma orden som Paulus ger i Filipperbrevets 3:e kapitel, vers 20. Vi har vårt hemland, eller vårt hemland är himlen. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Och han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Nu är det väl så ändå i vår kultur att vi är väldigt upptagna med det materiella. Vi är fokuserade kring den här världen, den fysiska världen. Vi är fokuserade på 70, 80, 90 år. Och när den här materiella världen går sönder, då gör det så ont. Då finns det liksom bara en väg framåt. Och det är att blir man sjuk så måste man bli frisk. Och det är ju helt naturligt. Vi vill ju leva, vi ska ju leva. Och våra olika sorger, reaktioner, de ska vi inte förkväva. Men det vore en hjälp för oss om vi kunde se på tillvaron lite mer som en helhet av den här synliga världen och den osynliga världen. Att det finns en dimension, den eviga världen, som är egentligen ganska nära oss. fast vi är begränsade idag till den här fysiska verkligheten. Läser man Bibelns historia om den första tiden på jorden, så verkar det nästan som att gränsen mellan det osynliga och synliga var inte så skarp. Här talar Gud och människor med varandra ungefär som du och jag. Å andra sidan är det många människor som har kommunikation med det osynliga i vår tid också. Men kanske är det så att på grund av synden så har vi blivit begränsade till den här fysiska världen och förståelsen av den. Och det kanske är en barmhärtigt det också. För såg vi allt så såg vi inte bara det goda utan vi såg det onda. Men författaren Gunnar Edman, han sa en gång, det kanske bara handlar om en cellsförändring i hjärnan så skulle vi se änglarna runt omkring oss. Att Katrin har en ängel sittande bredvid sig. Kalle Öst sjunger vi ska fara bort om himlen, vi ska fara bort en mars. I sin fyndiga visa när det var astronautresor på gång. Men det behöver inte hända att det är så hemskt långt bort ifrån oss. Det som är osynligt. Och nu kom ju Jesus till den här jorden. Från den där för oss osynliga delen av världen. Och efter sin uppståndelse från de döda. Så pendlar han emellan den här synliga och osynliga världen. Under 40 dagar innan himmelsfärden. Fram och åter. En dag är han med lärjungarna och han är fysisk. De ser såren efter korsfästelsen. De kan ta på honom och äta mat ihop med honom. Och så är han borta. Och en annan dag så är han där lika överraskande igen. Och han är lika fysisk. Ja, men vad var han däremellan då? Då måste ju den för oss osynliga verkligheten vara lika verklig. Någon skulle säga ännu mer verkligare, men Jesus var ju där, fram och åter. Och en gång ska han komma tillbaks till den här synliga världen, som kung och herre över hela jorden. Och då förstår vi alltså att den himmelska världen är lika konkret som den här, men på något vis annorlunda. Och människor som har varit nära att dö, och ändå kommit tillbaks till det här livet, de har sett glimtar av någonting annat, något kommande. De har ju ändå gett oss en upplevelse som jag tycker vi kan haka fast vid. Alla upplever sig själv som hela personligheter som den de är, trots att de har lämnat den fysiska kroppen. Och Paulus har gett oss den finaste bild, tror jag, vi kan ha av livet och döden och fortsättningen i första Korintherbrevets 15 kapitel. Jag ska läsa några verser där från vers 35. Nu undrar någon, hur uppstår det döda? Hur den kropp har det när det kommer? Och så kommer ett kommentar. Vilken enfaldig fråga. Jag vet inte riktigt vad han menar med det. Men det kanske hade en annan betoning när han sa det i sin miljö. Det du sår får inte liv om det inte dör. Och när du sår är det inte den blivande växten du sår, utan ett naket sädeskorn eller något annat frö. Men Gud ger det den gestalt som han har bestämt. Och varje frö har sin gestalt. Det var nästan så Kurt Petersens text låg nära där. Om tron som var ett frö som inte kunde dö. Och vidare i vers 42. Så är det också med det dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Och det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Och det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Det är tre lärdomar eller tankar som jag får i samband med Paulus bild av fröet som läggs i jorden och och något nytt kommer upp. För det första talade till mig om identiteten som blir bevarad. Du lägger ner ett, ska vi säga, vetekorn i jorden. Det är inte det vetekornet som kommer upp, men likväl när det blir till en planta som kommer upp med nya vetekorn, så är det vete som kommer upp. Lägger du ner ett vetekorn i jorden så får du inte havre. Lägger du ner ett vetekorn i jorden så får du inte majs, utan du får vete. Och det talar om identiteten. Att du är du och kommer alltid att vara det. Om än din kropp måste läggas i kyrkogården, så kommer du i den kommande tillvaron alltid att vara du. Så det är väldigt modernt idag att man tänker sig att det kan handla om reinkarnation. Att man lever om sitt liv i någon annan människa har gjort och varit med någon gång förr. Den tanken är fullständigt främmande för Bibelns beskrivning av verkligheten. Det går inte ihop sig på något sätt med vårt personliga ansvar och inför Gud och inför varandra och vilka vi är. Däremot finns det säkert en förklaring till varför en del människor upplever sig som ja, men jag har varit med en gång förut. För det finns demoner som kan ha haft med en människa att göra på en annan plats i en annan tid. Men när människan dör så försvinner inte demonen härifrån, utan den söker upp någon annan människa som den kan agera samman med och kan få den människan att uppleva saker och ting som har inte varit den själv har varit med om, men tror att den har varit med om det. För demonen som var med för kanske 100 år sedan är med där idag igen. Det var en parentes, men identiteten blir bevarad. Det ställs många, vi tänker när vi inte vet så mycket om den himmelska världen att det är något flummigt, konstigt. Det är mycket konkret och du är du. Den andra tanken jag får, det är ju att den kommande härligheten blir mycket, mycket större och mycket, mycket mer fantastiskt än det här livet och den här jorden har varit. När du lägger ner ett vetekorn så kommer det upp en planta, men det kommer inte bara ett vetekorn, utan det blir mycket, mycket mer. Det kommer ett ax med många vetekorn. Och det talar om på något vis för mig att det blir mer, det blir större, det blir härligare. Jag har ju hört många säga att det där med himlen, det är väl inte så märkvärdigt att sväva omkring där i någon slags andar, var man nu har fått den diffusa känslan ifrån. Men det är väl där som är originalet, och det här är kopian om vi tänker planeten. Om vi tycker att den här jorden är fin och vacker och märkvärdig på många sätt, vi har aldrig utforskat allt, varken i universum eller på planeten eller i oss själva, så är då den himmelska världen ännu mycket större, ännu mycket vackrare, ännu mycket härligare. Ja, egentligen, fast att en del tycker att den är kanske enkel, så jag tror att den här sången "Till en stad jag är på vandring, dit är rosor aldrig dör", den är nog väldigt sann. Gräset är grönare där, rosorna är rödare där, allting blir mycket mer fullkomligare där. Där finns färger som inte vi har sett. Där finns toner som vi inte har hört. Vi är begränsade, det blir ännu mycket mer. Det blir som ett fyrverkeri av härlighet. Gud är obegränsad. Den tredje tanken som kommer till mig här, det är att när det fysiska livet än avbryts, så finns hela den här härligheten kvar. När du lägger ner ett vetekorn i jorden, så finns alla förutsättningar i det lilla vetekornet för ett nytt strå, ett ax. Och så är det med människan också. Att i det befruktade ägget tillförs inga nya detaljer annat än den miljö som gör att det kan växa. Och då är det en utveckling från det befruktade ägget upp till åtminstone 25-årsåldern. Och när än livet avbryts, så finns hela den himmelska härligheten kvar. För i det befruktade ägget finns förutsättningarna för en evighetsvarelse. Om det är det ofödda barnet som inte fick någon chans här i livet. Om det är en 12-åring som dör i cancer. Eller en 18-åring som omkommer i en bilolycka. Eller en 30-årig mamma som drabbas av hjärnblödning. Vi upplever det alltid som hela vår värld rasar samman. Och du ska inte vara rädd för att gråta ut din smärta. Den är naturlig. Men låt oss tro på Bibelns beskrivningar av en värld som är större och som aldrig tar slut. Det är en svindlande tanke. Inte minst när man tänker på alla barn. Och till och med ofödda barn. Men i Guds enorma värld fortsätter det. Och där är inte målet 75, 80, 90 år utan en hel evighet. Ja, det är tur att vi har evigheten på oss. När det här livet ofta rinner iväg som några halkiga dagar som är svåra att behålla. Jag var en gång på Hönökonferensen och man hade en bok man skriver upp böneämnen i som lästes upp i någon gudstjänst och man bad för. Och det var ett böneämne om en 14-årig flicka som hade cancer. Hon var från Dalarna. Och bland annat så bad man att hon skulle få kraft att vara med på lördag morgonens dopförrättning och döpas. Och sen hörde jag att 2-3 veckor efter hon kom hem så var hon död. Och då tänkte jag, vi måste leva mycket mera, mycket konkretare med den här världsbilden. Att kommer döden så går man inte bort utan man går lite tidigare hem. Och genom att Jesus för oss har besegrat döden så är inte döden det dystra slutet. Utan vi skiljs liksom från en vän som ger sig ut på en lång resa. Och vår vän är väldigt aktiv där i det främmande landet. Men en gång så ska vi mötas på nytt. Vårt hemland är himlen. Kanske känns lite gammalmodigt att tala om himlen. Det är svårt att hitta moderna sånger om himlen. Det får bli de gamla. Vi har så mycket, mycket appeller om det här livet nu som vi ska genomföra och som vi utmanas till. Och det är ju riktigt i och för sig vårt samhälle behöver oss. Men mitt i vår tid, mitt i vårt samhälle får vi ändå leva medvetna om Guds stora värld som fortsätter. Vårt hemland är himlen. Och då ska jag bara ställa frågan, vad menar vi då med himlen? Vi använder ordet himlen i lite olika versioner. Vi använder himlen när vi tittar på, vi säger himlen när vi tittar på molnen. Det är moln på himlen idag eller det är stjärnor på himlen ikväll. Det är ju då bara om det här luftrummet, atmosfären runt planeten vi kallar himlen. Men ur det djupare perspektivet så skulle jag vilja säga ett par till saker om det också. Det är dels den himmelska värld som vi nu har pratat om som vi inte ser med våra fysiska ögon. Den värld är alltså Gud har sin tron där utifrån han agerar och där det finns änglar och andevarelser i mängd. Och den himmelska värld är en tillvaro som alla som upptäcker den, alla upptäcker den när man dör. Man kommer in i en ny dimension. Och vi brukar tala om att man kommer till paradiset i vilan i väntan på uppståndelsen då vi ska få den där nya kroppen som vi utlovade. Bibeln talar också om att det kommer ett särskilt festligt tillfälle. Jag kallar det festligt i varje fall. Dramatiskt tillfälle till och med. Då vi ska få alltså denna nya sorts kropp som Jesus har och kunna vara tillsammans i den himmelska världen. Och det ligger ju också i det här ordet som vi läste i Filipperbrevet. Vårt hemland är himlen Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Och då talar han ju inte bara om att den förmultnade kroppen ska bli, att det ska bli en ny kropp, utan då talar han också om att de människor som lever vid det här tillfället, då man är framme vid den här punkten, ska bli förvandlade från den här jorden direkt in i himlen utan att ens ha blivit begravda. Den här världen kommer att gå mot stora förändringar, och en av de verkligt märkliga händelserna är ju att vi ska förvandlas och vara tillsammans med Jesus i den himmelska världen. Och Jesus talar om det, Paulus talar om det, Petrus talar om det. I sitt avskedstal säger Jesus så här. Det är mycket bibelstudium ni har predikat, ni får tåla det. Johannes 14. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att också ni ska vara där jag är. Jesus ska alltså hämta oss till sig. Och att han säger att han går och bereder plats, då tänker jag på korset. För när han dog på korset gjorde han det möjligt för oss att få en plats i den himmelska världen. Paulus talar om det i, som jag uppfattar, väldigt konkreta ord i 1 Thessalonikerbrevets 4 kapitel. När han säger med stöd av vad Herren lärt oss säger vi er. Vi som är kvar här i livet då Herren kommer ska inte gå före det avlidna. Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängels röst och Guds basun, då ska de som är döda i Kristus, de som har dött i tro på Jesus, uppstå först. Och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord. Jesus längtar efter att få möta oss i sin himmel. Jag tror att vi ska komma ihåg det när människor står inför döden. Att Jesus längtar efter att få visa oss sin himmel. Han är riktigt stolt över det han har vunnit åt oss. Och döden har ingen slutlig makt över oss. För bakom det sista andetaget står Jesus beredd och väntar på oss. Ibland är det som en dragkamp. Vi vill vara kvar på jorden, absolut. Men himlen väntar på att få välkomna oss. Jag har varit ett par gånger i Sydkorea i den stora församlingen i Seoul som leddes av pastor Yong-Gi Cho. Och första gången jag var där så berättade han ju om sin son Samuel. Jag tror att pojken då skulle ha varit vid 10-årsåldern. Hans skolklass, Samuels klass, hade ätit förgiftad frukt. Och flera i klassen utav barnen dog. Och så också Samuel. Och Yong-Gi Cho tog pojken, la han upp på andra våningen på en bädd och ville inte acceptera detta, att han skulle förlora honom. Så han höll på där och ropade till Gud, ge mig tillbaks min son. Han höll på i flera timmar. Och så småningom, rätt som det är, så rör han på sig pojken, sätter sig på sängkanten och spyr upp maginnehållet. Och så säger han till pappa, säg hej till Jesus pappa. Pappa såg inte Jesus. Men Samuel berättade att han hade vandrat tillsammans med Jesus. Och att Jesus skulle ha sagt till honom: din pappa vill inte acceptera att du blir kvar här, så du får väl gå tillbaka. Och då känner jag den här dragkampen. Hur himlen bara är en härlighet som väntar på oss. Men vi som är kvar. Alltså för himlen är det inget problem, men för oss är det ett stort problem. För vi har smärtan kvar här. Men en dag så ska vi förvandlas och möta Jesus. Och den värld som nu för oss är osynlig blir då väldigt synlig och verklig. Ja, den blir så total så vi kommer inte att sakna någonting. Vi har nog många smärtor och tankar. Hur blir det med det och hur blir det med den? Vi kommer bli så hela så vi kommer inte att sakna någonting. Och så ska du komma ihåg. Det här står inte i Bibeln. Det är mina tankar. Där är ingen tid. Det är i vårt solsystem vi har tid. Där lever man i ett evigt nu. Alltså dina anhöriga som dog för 10 år sedan, de går inte där och väntar och tänker: oj, vad länge det dröjer innan de andra kommer. För det är bara ett evigt nu. Petrus och Jakob och Johannes tänker: oj, 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 skulle det ta 2000 år innan det här var färdigt? Nej, de bara är, och sen kommer vi, och vi kommer att uppleva det som att vi kom dit allesammans ungefär samtidigt. Det står inte i Bibeln. Det är bara jag som tänker att så måste det nog bli. Vi har svårt att tänka oss in i det. För vi är ett med tiden. Och det är ju en fin tanke, tycker jag. För då är det inte så besvärligt. Vi är där allihop. Men himlen är också mer än denna osynliga värld som vi talar om. När Bibeln talar om himlen talar den också om att den här synliga världen ska bli ny. Himlen betyder också en ny tid på den här jorden. Och det kan krångla till för våra tankar. Men Jesus använder ordet himmelriket. Alltså ett rike från himlen som ska upprättas och etableras på den här planeten. Det är det nästan bara Jehovas vittnen som pratar om. Kanske. Men det blir när Jesus kommer synligt tillbaka till den här jorden. Att han tar över makten. Han upprättar ett rike från Jerusalem, med Jerusalem som huvudstad. Och hela världen får en helt ny underbar tid. Som i Uppenbarelseboken kallas för 1000-årsriket. Och det är också ett framtidsbudskap som människor behöver höra när man idag bävar inför alla hot som man tycker finns på den här jorden. Klimatets hot och miljöns hot och sjukdomar och våld och kärnvapenhot och allt detta. Tänk att det finns en som har tänkt något annat, som har det sista ordet och som har makten. Det finns en som har makt att på sätt och vis kunna tillintetgöra mer än alla kärnladdningar kan tillintetgöra. Men han har sagt att han ska upprätta ett himmelrike istället. Och för att lösa hoten mot mänskligheten så talar man ju idag att vi måste ha globala lösningar. Det är det enda som går. Bibeln säger att den här världen går in i en svår tid. Mänsklighetens gemensamma ansträngningar kan nog lyckas en bra bit, men inte helt och hållet, eftersom man inte går i samarbete med den levande guden. Så kommer världens kris att bara bli större och större. Men Jesus har sagt oss att när missionsuppdraget är slutfört, när alla folkgrupper är nådda med evangeliet, då ska han upprätta himmelriket, Guds rike på jorden. Och han kommer inte att ge rum för det djävulska, det onda. Det blir ett rike i hälsa och glädje. Och varför detta händer, när vi nu har kommit till himlen, varför ska det ner och göra sitt rike på jorden då? Kan vi inte hoppa över det och liksom få det absoluta underbara att fortsätta för evigt? Jo, förklaringen måste ju vara denna. Att Gud kan inte dra ett streck över alla sina löften till det judiska folket. Varenda profet i Gamla testamentet har talat om Messias som skulle komma. Messias rike som skulle upprättas från Jerusalem. Och det trodde naturligtvis hans lärjungar att det var, därför det som skulle ske när Jesus var hos dem. De såg inte denna period då missionsuppdrag, då evangeliet skulle spridas över hela jorden och till kolmården. Vi har svårt att förstå, varför ska Jesus komma och göra ett rike på jorden sen? Men det är ju löftet till judarna som måste fullbordas innan allt blir allt helt till slut. Jag bara har hållit på för länge nu, ser jag, men jag måste ge er tre korta bibelord. Nej, korta är de inte heller. Ifrån Efesier, ifrån Jesaja och Zakaria och dem. För att du ska se att detta rike finns där som ett löfte hela tiden. Zakaria 14 kapitel, vers 16. Vers 9 är det. Så står det så här: Herren ska vara konung över hela jorden. Den dagen ska Herren vara en och hans namn ett enda. Det är den dagen då Jesus står med fötterna på Olivberget vid Jerusalem, som det sägs tidigare i kapitlet. Och i 16 versen: alla som blir kvar av det folk som anföll Jerusalem ska år efter år dra dit upp för att tillbe konungen, Herren Sebaot, och för att fira lövhyddefesten. I profeten Jesajas andra kapitel så står det ifrån vers 2: den dag ska komma då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast, högst av bergen, överst bland höjderna. Det är alltså Jerusalem det talas om då. Alla folk ska strömma dit. Folkslag i mängd ska komma. Och de ska säga: låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han ska lära oss sina vägar. Hans stigar vill vi följa. Ty från Sion ska lag förkunnas. Alltså då är Jerusalem centrum, huvudstad som hela världen lyssnar till. Och går vi sen vidare till fjärde versen så står det: han ska döma mellan folken, skipa rätt bland alla folkslag. De ska smida om sina svärd till plogbillar, sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Då blir det ingen mer militärtjänstgöring. Alltså militärindustrins miljarder kan sättas in till att mätta jordens befolkning. Och elfte kapitlet. Det är poesi, men det är inte bara det. Det är också en ny ekologi. Vers 6 i elfte kapitlet hos Jesaja: då ska vargen bo med lammet. Panten ligger vid killingens sida. Kalv och lejon går i bet. Och en liten pojke vallar dem. Kon och björnen betar tillsammans. Deras ungar ligger sida vid sida. Lejonet äter hö som oxen. Spädbarnet leker vid ormens håla. Ett barn sticker handen i kobrans bo. Ingenstans på mitt heliga berg ska ske något ont eller vrångt. Ty kunskap om Herren ska uppfylla landet. Här är rovdriften borta. Här är en helt ny ekologi. Säkerligen vegetarisk. Roligt för dem som redan har börjat. Jag är inte bekymrad, men så blir det nog. Så var det i början, innan syndafallet. Bortom detta rike så finns det ett begrepp till där vi använder ordet himlen eller evigheten. Och det är ju det som vi har i Uppenbarelseboken 21, när Johannes har sett allting fullkomnat. Alltså, det ska bytas ut totalt till ny himmel och ny jord. För det Gud har skapat, det har han egentligen tänkt att det skulle vara. Fast det skulle vara mycket, mycket fullkomligt. Och där säger ju Johannes i Uppenbarelseboken 21: jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och genom fortsättningen av kapitlet så ger det mig bilden av att det här är den nya mänskligheten som placeras i den nya himlen och den nya jorden. En bild på det. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa: se, Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem. Och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Och döden ska inte finnas mer. Den finns i det där messiasriket fortfarande, men inte nu. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Alla som känner att man har ångest. Åh, vad det är underbart att läsa det här. Ingen smärta ska finnas mer. Ty det som en gång var är borta. Han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Och han sa: skriv, till dessa ord är trovärdiga och sanna. Försök att tänka dig in i att du som är här, du ska alltid finnas. Du är till för Guds värld. Som har många rum. Fast vi inte ser det idag. Och det ska aldrig ta slut. Vad blir då viktigt? Vad blir då mindre viktigt? Kan du stämma in i orden: vårt hemland är himlen. Och därifrån väntar vi Jesus som ska förvandlas så vi får vara med där. Själv säger han ju: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Så ta emot Jesus. Säg till honom: Jesus, jag behöver dig. Du ska vara herre i mitt liv. Och hela denna framtid är din. Amen. Tack, Far i himmelen, för dina underbara planer för oss alla. Tack för den underbara värld som du är och som du har skapat. Tack för ditt ord som ger oss så många glimtar av det som väntar. Hjälp oss att ta det till oss. Hjälp oss att frimodigt tro på allt du har i beredskap. Hjälp oss att tro på din kärlek. Hjälp oss att tro på din närvaro. Hjälp oss att tro på din vägledning. Hjälp oss att ta emot din tröst. Jesus, vi behöver dig. Du ska vara herre. Amen.